Hej! Tack till de som swishat som vanligt. Det är jättekul att ni gör det, men de som inte gör det, ni tycker jag borde skämmas för att ni inte har delat mina avsnitt eller tipsat folk om det, för det sista avsnittet med över 200 lyssningar var avsnitt 8. Och nu är det avsnitt 13. Bättre kan ni. Är ni fattiga? Ta ert ansvar. Har ni stor plånbok och stora hjärtan? Swisha mig på 073 8755896. Tack. Detaljer från kvällen innan började sakta återkomma till mig. Det första tog en fysisk skepnad när jag rotade igenom min ryggsäck efter laddaren till min mobil. Just det, jag hade lånat American Psycho, storpocket. Bret Easton Ellis var en av Jennys favoritförfattare, en plats han delade med bland andra Ian McEwan och Chuck Palahniuk. Och det andra. Pappa hade skickat ett oroligt sms till Jenny eftersom jag inte hade svarat på hans e-post. Han var sur och jag blev motsvarande ångestfull. Vilken bagatell, tänkte jag på pendeltåget. Jag hade lyckats somna men vaknade till tårande ögon och en svulst i magen. såg faktiskt fram emot en urladdning av miljöpartistisk vrede, det vill säga orolig besvikelse, när han skulle hämta mig med bilen från Lillals busshållplats. Allt annat än tomheten. Jag är för dålig som författare för att beskriva hur jävla dåligt jag mådde där och då. Inget svar på Messenger. Hennes tur på Wordfeud. Jag ville hoppa framför ett av tågen jag satt på. Vi får väl se vem av oss som vinner i slutändan. Korandet av monarken skulle dröja. Efter ett par dagar på hemmaplan samlade jag nog med energi för att göra en liten uppdatering i mecenatorchatten. Manchesterbesöket i sig hade gått bra, antar jag. Slutet mindre så. Men det var inget prov i matematik där det fanns ett korrekt svar. Den som lever får se. Jenny svarade. Hon verkade vara på en världs avstånd, men betedde sig inte som något särskilt hade skett. Ljummet bemötande. Under någon vecka svarade hon på allt jag skrev, men utan större entusiasm. Nu lämnades jag vind för våg om kvällarna. Inga stödhjul för metylfenidatets ångest. Jag sjönk längre ner i avgrunden än någonsin tidigare i mitt liv. Och mitt nya specialintresse var självmord. Till min förvåning fanns inte självmordspositiva grupper lätt tillgängliga på Googles första sida. Det är sannerligen en förtryckt minoritet. Yeah, fuck. Några veckor gick. Jag gör ett tidshopp här eftersom jag ärligt talat inte minns vad jag gjorde under tiden. Befann mig i limbo, hade varken ork att resa mig upp eller styrka att klara av ett totalt fall. Läste lite av American Psycho. Tänkte på andra böcker. Boken Jenny hade visat mig i hennes sovrum som hon hade fått av sin syster i julklapp. Om frivillig kvinnlig barnlöshet. Förmodligen skulle jag vilja ha barn en dag. Men för Jenny kunde jag motstå den driften. Det skulle jag fortfarande göra. Lyssnade på poddar, så mycket jag kunde. En kväll rann orons bägare över och jag skrev ett allvarsamt meddelande. Du verkar annorlunda, mår du bra. Helt klart en projicering. Egentligen ville jag ju fråga om hon ens tyckte om mig längre. Men jag höll mig i skinnet. Vad Jenny svarade var en påminnelse om att hon ganska nyligen hade tagit slut på sitt förhållande. De hade varit tillsammans i 5 år. Såna ränder sitter kvar ett tag. Hon kunde inte ägna sig åt något med mig fullt ut. Men ville ändå fortfarande ha kontakt. Hon hade tagit sig genom livet från ett långvarigt förhållande till ett annat. Nu ville hon ta en paus, lära sig leva med sig själv utanför ett förhållande. Självklart gjorde det ont, men jag blev lite lugnad. Det var inte jag, det var hon. Jag trodde henne faktiskt. Hon kunde inte hänga sig åt någon alls. Och jag ville också hålla kontakten med ett litet hopp. Jag älskade heroin alldeles oavsett om heroinet älskade mig tillbaka. Men det fanns en möjlig framtid. Det intalade jag mig själv. Jenny svarade inte oftare för det. Dagarna gick. Jag kände mig tvungen att göra något. Jag kunde inte stå ut med den tomma känslan hon gav mig. Meningen hon svalt mig på genom att behandla mig som hon gjorde. Men tråden som band oss var tunnare än någonsin på hennes sida, så jag ville inte belasta den med ännu ett seriöst samtal. Ville inte vara jobbig, ville inte ställa krav. ville inte skapa ett motstånd för omedelbar social kontakt. Varför då egentligen? Den enda omedelbara kontakten kom ju från mitt håll. Till slut tog jag ett medvetet beslut att begå en handling som var raka motsatsen till att besvära Jenny med min existens. Nämligen att inte alls initiera någon kontakt med henne. He couldn't have made a worse move. Se hur länge det skulle dröja. Om hon ens skulle märka. Klart hon skulle, tänkte jag. Det var en fråga om tid. Jag tog upp detta med min samtalskontakt. En sjuksköterska vid namn Johanna som jag fick via unga vuxna psykiatrin. Mitt mående var så dåligt att jag hade sökt mig dit. Det behövdes verkligen. Personen jag hade nyttjat som bollplank för hjärnspöken och mörka tankar det senaste halvåret var ju densamma som nu alstrade min negativa laddning. Johanna kände mig inte väl nog än för att ge värdefull input, men hon förstod var jag kom ifrån. Och hon tyckte vi skulle ha uppföljning om hur det gick. Det dröjde en hel vecka innan jag till slut gav upp och skickade iväg ett meddelande. Trots att Jenny inte hade givit något livstecken verkade idén ha varit framgångsrik. Den idén hade varit värd en hel del. Hon var mer entusiastisk än hon dittills någonsin hade varit efter mitt besök. Hon var glad, intresserad. Jag fick ett tips om en ny tv-serie hon hade börjat kolla på, Mindhunter. Eftersom jag är ett hyfsat fan av David Fincher och framförallt för att vara henne till lags började jag också titta. Jag var en trogen hund. En dag där var jag faktiskt glad igen. Mitt livs huvudfokus gav bättre vibbar, så min ängslan ersattes med en kortvarig sinnesfrid. Mindhunter hjälpte dessutom. Jag fastnade direkt. Jag hade en distraktion och nu hade vi dessutom en ny gemensam erfarenhet att diskutera. Synd bara att vi inte kunde erfara den på samma plats vid samma tidpunkt. Och synd att den korta sinnesfriden inte varade. Förstår du att jag saknar dig? Att min kropp inte längre lyder. Att den inte förstår vad nej betyder. Hon säger jag är sån som kan lägga sånt bakom. Och hon har rätt. Min framtid är bakom mig. Mellan besöken hos Johanna, låter som en dålig Dylan-översättning, fick jag en del insikter om mig själv. Först och främst på ett slags makroperspektiv. Ska jag vara en proper marxist borde jag tänka på interna motsättningar, men där och då blev jag mer liberal och formulerade min sociala och känslomässiga korsning som en serie återkommande cykler. Det första stadiet är ensamhet, ett slags emotionellt vakuum. Jag går runt mer eller mindre bekymmersfritt på så sätt att jag inte har några blödande sår eller pågående intressekonflikter. Men livet är tomt på mening. Mitt hjärta ropar efter någon att älska och min hjärna fiskar lågmält efter en person som kan och vill ta hand om mina behov. Nästa steg är trånande. Jag har funnit en möjlig kandidat, i bästa fall en ny bekantskap, någon jag anstränger mig att djupdyka i och som motsvarande verkar vara intresserad att fördjupa kontakten med mig. I sämsta fall är det en ren avståndsförälskelse. Sånt har förekommit allt mer sällan med åldern, i och med att min initiativförmåga har ökat och att min person blivit mer angenäm. Mindre ful har jag blivit också. Det centrala är intresset, hoppet, ett nytt fokus. Därefter har vi ömsesidig uppskattning. Det blir en jämvikt i uppmärksamheten man ger varandra. bästa kompisar eller partners. En intensiv smekmånadsfas. Jag har hittat det jag letat efter och siktat på. Jag har inte bara mening, även glädje, lycka. Detta gäller såklart inte med avståndsförälskelsen. Sist kommer sorgefasen. Chimären bryts. I en mer vänskaplig relation slutar den andra svara på meddelanden delvis eller helt. Om mina känslor fått en utpräglat romantisk karaktär raseras grunden. Jag trodde det var betong, men det visade sig vara sand. Jag går ner i en djup svacka. Hatar mig själv. Sätter den andra på en pedestal. Till slut plåstrar tiden om såren så pass att jag tar mig tillbaka till steg ett igen. Rinse and repeat. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover, so entwined. And his visions of Johanna that conquer my mind. Som ni märker var analysen inte helt fulländad. Jag fick klippa och klistra en del, lappa ihop där den inte passade. Ingen sammanhängande teori för all walks of life. Huvudsaken var dock att beskriva mina mönster av nära relationsbildning, och till det syftet funkade den hjälpligt. Det är alltid en berg- och dalbana och handlar uteslutande om det värna könet. Jag har aldrig haft en nära relation med en annan man, åtminstone inte på det emotionella planet. Visst har jag haft manliga kompisar som jag har berättat djupt personliga saker för och som jag umgåtts mycket med, men jag har aldrig blivit beroende av dem. Nu kunde jag placera min nuvarande situation i ett större sammanhang, någonstans mellan näst sista och sista fasen. En osäker terminal, en knutpunkt som jag med hela mitt hjärta hoppades inte var enkelriktad. För Johanna beskrev jag hur mitt liv och min vardag hade konstruerats kring Jenny. Hon var luften jag andades och marken jag stod på. Det var en instabil grund, men trots allt fanns den ändå där. Jag svävade inte fritt i rymden. Jag avskydde mig själv något förjävligt, och så mycket förstod jag att jag inte uttryckte detta direkt för Jenny. Min indirekta stig blev att sätta mig under henne, lära mig sluta oroa mig och istället älska min delvis självpåtagna underlägsenhet på subtila sätt. Någon dag satt vi och skrev med varandra och möttes i vårt filmintresse. Det kom fram att jag aldrig hade sett Motorsågsmassaken, trots ett hyfsat skräckintresse. Hon spelade förbluffad, nästan personligt förolämpad. Jag märkte att det väckte entusiasm, den största på länge. Så jag spelade min undergivna roll, tog tillfället i akt och bad henne göra en lista med alla klassiker som jag måste se i allmänbildningssyfte. Jenny fick en anledning att tänka på mig, om bara för en stund. Och jag fick en syssla att lägga tid på när hon inte ville eller kunde lägga tid på mig. Min grundläggande läroplan fick tre punkter: Texas Chainsaw Massacre, The Amityville Horror och The Haunting of Hill House. Alltså. De kom att betas av under 2,5 veckor. Men innan veckorna gjort sin gång påbörjade jag en annan sak jag hade lovat: att teckna ett ordentligt porträtt av och till Jenny. 5 år tidigare hade jag gått i min brors fotspår och köpt en ritplatta för datorn av märket Wacom. Men dels var jag inte särskilt skicklig då, och dels hade jag inte arbetat upp rätt koordination för att närma mig liknande resultat på dator som på papper. Nu gav jag det ett nytt försök. I thought in a war
And I left my friends behind me to go looking for the enemy. And it wasn't very long before I would stand with another boy in front of me, and a corpse that just fell into me with the bullets flying round. And I reminded myself of the words you said when we were getting on. And I bet you're making shells back home for a steady boy to wear round his neck while it won't hurt to think of you, as if you're waiting for this letter to arrive, because I'll be here quite a while.
Jag satt nog totalt 8-10 timmar kanske under 2 dagar och arbetade på något jag kunde vara stolt över. Som soundtrack hade jag Belle & Sebastians skiva Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant. Just den plattan var jag inte inlyssnad på sedan tidigare. Men jag gjorde en mental koppling till min språkresa i Brighton sommaren mellan 8 och 9. Den var betydelsefull för min sociala utveckling, ganska mycket så. Man kan säga att jag tog mig ur mitt skal, mitt skalbaggeskal. Vi hade lektioner på vardagarna som i mångt och mycket bestod av små grupparbeten för att utveckla den muntliga förmågan. Där hade jag mina första stunder av initiativtagande. Jag klarade inte av pinsamheten när de andra i min grupp satt tysta och icke-produktiva. Så jag tog tjuren vid hornen. Jag tog mitt ansvar. Under dessa 3 veckor lyssnade jag mycket på seminalverket If You're Feeling Sinister av Belle & Sebastian då. Jag satt i princip alltid och lyssnade på albumet i kombo med att läsa Clive Barkers Books of Blood volym 1-3 när jag åkte dubbeldäckarbussen om morgnarna. It's not as if they're paying you, it's not as if it's fun, at least not anymore. För första gången upplevde jag känslan av att kapsla in en plats och framförallt ett känslomässigt state I'm in i en platta. Det fanns nämligen en finsk flicka i min språkgrupp som hette Rika, som jag tyckte var väldigt söt på ett okonventionellt sätt. På den sista gemensamma kvällen tog jag mod till mig och gick fram till henne, klämde ur mig ett simpelt I just wanted to tell you that I think you're really cute. Det mottogs inte något vidare. Ett kallt och bekvämt thanks fick räcka. När jag kom hem märkte jag att resten av sommaren och en bra bit in på hösten kunde jag bara tänka på henne, på Rika, när jag hörde Seeing Other People, Fox in the Snow eller Like Dylan in the Movies. Och nu höll jag omedvetet på att betinga Fold Your Hands Child på samma sätt. Skivan skulle gå samma öde till mötes fast med Jenny. Jag började se filmer i alla fall, i väntan på svar. Texas Chainsaw Massacre var oväntat bra, kändes väldigt modern för att ha kommit när den kom. Referensen hade jag osmotiskt insupit första gången genom en Svenska Mad-parodi jag läste som 7-åring. Det är ju en stapel i multigenerationens kultur. Ändå hade det krävts en uppmaning från Jenny för att jag skulle se den. En annan film jag blev medvetandegjord om långt tidigare än när jag nu såg den var Antichrist, Lars von Triers mest grafiska rulle. En dramarysare vars synopsis jag hade läst på Wikipedia i tidiga tonåren. Jag hade en period i min sena barndom och tidiga ungdom när jag gillade att läsa igenom handlingen av filmer jag ännu inte vågade titta på. Främst Saw-serien. Antichrist var mycket vacker. vackrare än jag hade trott, konstfullt filmad. Könsstympningsscenen var såklart obehaglig, men inte så extrem som den har ryktat av sig. När jag lyssnade på Belle & Sebastian och tecknade Jenny fick jag faktiskt gensvar från henne. Hon tackade och tog emot väldigt kärleksfullt när jag skickade mitt första försök, en teckning i blyertsstil av en gammal profilbild. Faktiskt lyckades fånga hennes skönhet habilt. Hon önskade till och med att jag hade gjort det för hand så hon kunde få originalet för att rama in hemma hos sig. Bra. Jag hade en hållhake, ett löfte om att vi skulle träffas igen. Som med American Cycle som jag hade lånat med mig till Sverige. Den var ju hennes, så vi måste träffas åtminstone en gång till för att jag skulle kunna lämna tillbaka den. Jag gjorde några andra bilder också. En som föreställde henne i någon form av marina kläder från hennes burleskdagar. Jag blev nöjd med den, Jenny också. Även om hon inte gillade att det var digitalt. Jag skickade den i mecenatorchatten och en man som heter Martin frågade om hon var negress. Det uppstod ett minutiöst bråk där vissa tog sida. Jag svarade surt, men det var inte ordvalet jag störde mig på. Jag tolkade det helt enkelt som en förolämpning, en antydan om att avbildningen inte var lik. När jag ändå höll på tecknade jag också en bild av Anton och Albin från Specialisterna. Den blev faktiskt väldigt bra, så bra att Anton använde den i marknadsföringssyfte på Instagram. Utan att ge mig cred, fy skäms. Ditt rykte som cred-kingen är helt klart överhypat. När jag la upp den i specialisterna-gruppen kommenterade Jenny bilden. Hon erkände min existens offentligt. Dock var det i form av en pik. Innan nästa avbrott i kontakt lyckades jag nästan få till ett röstsamtal. Jag fångade henne i gladlint humör. Utlovade att berätta om mitt mest pinsamma ögonblick i livet. Hon var definitivt intresserad men orkade inte prata så det blev inget. Tänk, det jag en och en halv månad tidigare hade tagit för givet var nu omöjligt att få tag på, inte ens på ranson. Och hennes tillfälliga entusiasm rann även den ut i sanden. Hon slutade svara. Helt den här gången, även när jag skrev. Men min föregående stimulering av ekonomin hade funkat, så jag gjorde en repris. Jag föll ner i ett avgrundsdjupt mörker. I brist på andra arenor hade jag hittat ett forum, sanctionedsuicide.com. Som namnet antyder är det en hemsida för självmordsbenägna som söker likasinnade att bidra med känslomässig bekräftelse och matnyttiga tips om bra metoder. Då success stories. Folk som kände en viss person som faktiskt lyckades. Jag ville nog dö. Åtminstone var jag nyfiken. Låter väldigt positivt. Och trött på alla banala intränade läten om att det kommer bli bättre. Ring det här numret. Vill jag åt sånt hade jag väl för fan gått in på ungdomsmottagningen eller 1177s hemsida. Nej, jag ville vältra mig i min olycka och få tips på konkreta lösningar, och det fann jag på självmordsforumet. Så jag låg ofta sent om natten när jag inte kunde somna och läste om hur cyanid bäst intogs, eller om hur man skulle knyta ett rep till ett tryckförband kring halsen för att blodet skulle sluta flöda men strupen skulle ändå tillåta andning så man kvävdes inte liksom. Eller den mytomspunna exitbägen som Robert hade nämnt i dystemia-avsnittet Asymmetriska relationer och självmordstankar. Just ja, det var samma avsnitt jag hade skickat till Jenny när vi var lyckliga. Båda delar var nu mer aktuella än någonsin. Jag skrev inte ett ord till Jenny på en vecka. Inte ett ord heller från henne. En hel jävla vecka. Jag kom att tänka på våra första månader, eller kanske till och med våra första veckor, när jag fortfarande var ny och spännande för henne. Om hur ivriga vi hade varit att lära känna varandra, om sakerna hon berättade. My dad wrote a porno. Jag skulle börja lyssna igenom podden på allvar nu, så vi hade något gemensamt att prata om nästa gång kontakten uppstod. I början blev den vältran i sorgetankar om det som en gång var. Tiden då hon fanns där för mig visade mig uppmärksamhet som matchade, ibland till och med översteg den jag visade för henne. Men efter ett tag drogs jag med i berättelsen och podden fyllde en funktion av distraktion. Faktumet att de pratade brittiska bidrog lite, min anglofili hade växt på grund av Jenny. Det kändes som att jag hade ett gäng brittiska kompisar i mina lurar. Min svit av att inte ha skrivit på några dagar fick inte brytas. Hur mycket jag än törstade efter hennes närvaro i min vardag. Det gick aldrig en timme i vaket tillstånd utan att jag tänkte på henne. Antagligen tänkte hon inte på mig i närheten av lika ofta, kanske inte alls. En kväll filmade jag Sture och la Waiting for the Moon to Rise av Belle Sebastian i bakgrunden. La upp på Facebook och Instagram stories. Jenny gillade katter, hon gillade väl Sture, kanske till och med mer än hon tyckte om mig. Och hon gillade Belle Sebastian, även om jag inte visste huruvida hon hade lyssnat på Fold Your Hands Child. Texten i delen av låten jag inkluderade beskrev hur jag kände, som en blinkning till henne som jag någonstans hoppades att hon skulle se och förstå. Don't try to say to me that this was never meant to be, 'cause the days are long where I come from, the next few days I'm free. Och refrängen: if there's a place I want to go, then I'll be there with you, 'cause in my dreams the things I'm wishing for keep coming true. De senaste månaderna kändes i backspegeln som en dröm. Det var ju för bra för att vara sant. Vem försökte jag lura? Mitt hopp hade lämnats i lägenheten 2 minuter från Burton Roads spårvagnstation. Don't look back like Dylan in the movies. Jenny hade följt den devisen och väckt mig från fantasin. Jag drömde om henne ofta.
What a shock, quite a shocking turn of events. It's a look, you're a looker, sinner and saint. That you look at me, that you'd stop and see, and get punished for quenching the thirst that you'd gotten there first. And you're already sane when I still had a way to go. Yesterday laid my hands upon a book from a scribe as a bribe, and curtly I took many liberties. My facilities may have broken down on your leave. No more tricks of my sleeve, even tricks of the eye, left you looking good by a since you never messaged me. Well, you know that it was true. I wondered what would happen if I stopped writing to you. Would you freak out? Would you miss me? Or would you get bored? Do you even care that you make me feel ignored? Then you said
a shock, quite a shocking turn.